Och nu står jag och betraktar någonting väldigt, väldigt vackert. I min favoritfärg dessutom, det gröna blandat med guld. Det här är, ska vi säga, en av orglarna i Nykarleby kyrka. Den här har några år på nacken. Exakt hur många kan Stefan Lönnqvist, som har jobbat många år som kantor här i Nykarleby, berätta?
Inte i Nykarleby.
Inte i Nykarleby, nu ljög jag.
Ja, det är en gammal raritet. Den är byggd 1765-68 av skeppsbyggmästare Anders Delin från gamla Karleby. Och den blev avsydan 1768 och stod på läktaren här i kyrkan fram till 1909. Då man flyttade ner den, och det var en organist här som var om sig och kring sig, som man kastade inte ut den som man gjorde på många andra ställen. Och byggde då en ny, det fick en ny orgel av Walker från Tyskland. Och den här då försökte man nu sätta liksom i spelbart skick, men sen brann ju kyrktaket här 1929 och den fick stora vattenskador. Och då hade man försökt reparera, det ser man också på luftlådan där, att det är lite nyare än 1700-tals typ och vissa saker. Och så då var den spelbar en tid på 50-talet, men sen förföll den och sen hade den varit tyst sen slutet på 50-talet.
Mm. Men den har stått här i knuten?
Ja, den har stått här. Man flyttade ner den då 1909, här i norra korsarmen. Och det är ju den enda som finns kvar av Telins tre orglar som han byggde då. Så det är den enda som man kunde då få i spelbart skick, för det är ju faktiskt en nationell klenod. Lika mycket värt skulle jag kunna säga om många andra som nu sysslar med det här, som Kudne, så mycket annat som Topelius hemgård och födelsehus.
Men förstår vi vanliga dödliga hur värdefull den här är?
Nej, om inte ingen berättar så förstår man ju inte, utan vi måste sprida det här liksom, att det är unikum. Och den här orgeln finns representerad i ett stort bokverk som kom ut på engelska. Nordiska orglar kom ut i Tyskland och England på 80-90-talet. Så där finns den enda från Finland som finns representerad i det bokverket.
Men nu händer det någonting väldigt speciellt med den, för den har, ska vi säga, tappat sitt innandöme, för här ligger alla pipor utspridda över några bord här.
Jo, vi har kontaktat en av Sveriges experter, bästa experter på gamla historiska instrument och pipor. Så nu är Andreas Brauner här i någon vecka och mäter upp varje pipa i olika mått, plåt, tjocklek och längd och så vidare och så vidare, för att vi får en grund för restaureringsjobbet så småningom.
Den ska bli spelskick alltså?
Ja, det tänker vi. Vi har ju bildat en förening, Historiska Orglar i Finland, som jobbar på det här, och vi ska ha extern finansiering, så det kostar inget för församlingen, utan donatorer och sponsorer som ska stå för det.
Och det är inte bara Nykarleby kyrka, utan i Jeppo också håller man ju på.
Ja, Jeppo är ännu äldre. Om den här är från 1765-68, så äldsta delarna med all sannolikhet från 1500-talet, från Pedersöre kyrka. För där byggdes, hade det en orgel redan på mitten på 1500-talet, så sen fick det ny 1684 av bröderna Beijer, och då använde man en del pipor från den urgamla orgeln. Och sen förstörde ryssarna den då i stora ofreden, och 1774 så byggde man då på resterna på den där förstörda orgeln då i Pedersöre och förstorade den lite, och sen 1888 så flyttades den till Jeppo. Så där har den stått ända till 1962, när den flyttades ner i kyrkan och är helt stum, det är bara ett vrak. Så den är kanske den mest värdefulla orgen i hela landet, för pipor från 400-talet.
Ja, alldeles otroligt. Andreas Brauner, hej på dig.
Hej.
Hur är läget?
Tack, det är bra. Ja, mycket att rida ut här. Som du redan har berättat, så har vi ju tömt hela orgeln på sitt pipverk. Orgeln har 6 plus 2 stämmor, 6 i manualen och 2 i pedalen. Och det resulterar i omkring 350 pipor. De har vi nu alla tagit ut och lagt upp, stämma för stämma. Och inför det här anviserade restaureringsprojektet så gör vi den här förstudien och undersöker pipverk och mekanik, väderlådan, luftförsörjningen för att klarlägga orgelns olika tidslager, skicket och försöker att sätta in den i sitt sammanhang, i traditionen, vilken orgelbyggarskola den må ha anknytning till. För den svenska orgelkulturen är den samma som österbottniska, en del av Sverige. Det finns skolor i Sverige som alla har en anknytning på något sätt till norra Tyskland, antingen till Karmannskolan eller till Hermann och Eisenmenger skolan. Och genom att undersöka nu varje pipa så kan man med lite tur få fram konstruktionsprinciperna och därav ha en viss indikation på vilken skola och vilken tradition det här instrumentet är sprungen ur.
Mm. Vad har du sett så här långt?
Ja, så här långt har jag sett att det här pipverket verkar vara rätt så homogent. Alltså vi har pipor av som verkar vara komma ifrån ungefär samma tid. Det ser ut som äldre material än vad orgeln egentligen är avsynat till. Så Anders Delin kanske har återanvänt äldre pipmaterial. Jag tycker det ser ut som 1600-talets pipmaterial. Innevägspiporna, de är mörkgråa och det tyder på en mycket hög blyhalt. De är tunga och grova i gudset, vilket också tyder på hög ålder. De har inskriptioner på väldigt ålderdomligt sätt, så som orgelbyggarna brukade göra ända sedan 1500-talet och in på 1600- och även 1700-tal.
Vad har de skrivit där?
Ja, de skriver tonen, vilken det ska klinga som. Mm. Ja. Och det är oftast lite speciellt hur man har gjort. Handskriften utvecklar sig och genom förändring av hur till exempel bokstaven H skrivs så kan man se en viss ålder på pipverket. Eller hur man skriver ihop två bokstäver, till exempel en halvton upphöjd ifrån D skulle ju vara tonen dis. Man skriver alltså DS, men hur hänger de två bokstäverna ihop? Är de ihopskrivna med en sorts ligatur så tyder det på en viss ålder. Så man kan avläsa lite olika tider genom det sättet.
Ska vi gå lite närmare och titta? Får vi röra dem eller är de, ska ja,
det,
vi ha någon handska på?
Det är
kanske bättre du gör det, ja. Ansvarsfråga. Och som sagt, det är ju olika storlekar. De här små piporna då gör de här väldigt höga tonerna och de här bastonerna kommer då från lite större saker.
Just så. Stefan berättade att varje piprad har ett eget konstruktionssätt. Vissa är cylindriska i kroppen. De tillhör den så kallade principalkören.
Nu tar Stefan på sig handskarna så han får röra.
Mm. Och andra, så cylindriska pipor öppna upp till, det är då principalkören. Det är orgelns grundstumme. Det är den riktigt typiska orgelklangen. Fasadpipor är sådana. De klingar i 4 fots tonhöjd.
Vad betyder det?
Det betyder att de klingar en oktav högre än vad det är noterat. Mm. Och oktaver 2 tillhör, den ligger där. Det här är en kvinta. Det här betyder, den är byggt på samma sätt. Och det betyder att om jag trycker tangenten C så låter principal och oktaver, de låter C, men kvintan låter G. Mm. Så det blir direkt en kvint. Sen har vi andra modeller som Stefan håller i just nu. Det är en spetsflöjt. Den är då spetsig upp till, blir alltså, är alltså konisk. Mm. Och den har då en mycket flöjtig klang, en mjuk och flöjtig klang.
Den ser ju lite ut som en flöjt då. Mm.
Ja.
Ser du bara?
Mm. Ja, sådär. Så har vi andra modeller också. Vi har täckta pipor, det är gedakta. Om man täcker en pipa, stänger för mynningen upp till, så går tonhöjden en oktav ner. Så de låter egentligen dubbelt så lågt. Och eftersom de är också ganska grova i sin diameter, så låter de lite ihålig, lite mörkt, lite doft. Ja, och det är fantastiskt också. Du ser att piporna är, de har ackumulerat 300 års hantering. De har lite bucklor, de är lite skeva, men de låter, och de låter fint fortfarande. De har inte blivit moderniserade i sin klang. Alltså ingen har mixtrat med exakt de parametrarna med intonationen som gör att man hade kunnat modernisera, romantisera kanske klangen. Utan de här låter väldigt ursprungligt.
Finns det hopp för den här orgeln nu att den ska kunna återställas i sitt nästan ursprungliga skick?
Jajamän, det ska vara absolut möjligt. Pipverket är fint, det kräver sin restaurering. Allt annat som har stått stilla och som egentligen behöver röra på sig, alltså tangenter, själva tangentbordet, pedaltangenterna och hela den mekaniken som leds bakåt och in i orgeln mot väderlådan till, det måste röra sig, det måste motionera, annars kärvar det fastna. Och det måste jobbas upp, man måste säkert restaurera en hel del där. Och luftförsörjningen, alltså allt ifrån de två bälgarna som finns i orgeln till kanalerna och väderlådan, och framförallt väderlådan, måste nog gås igenom ordentligt.
Hur långt projekt är det här, Andreas?
Alltså, det vi gör just nu, det är en förstudie. Jag är här i Nykarleby en vecka, och sedan vill vi titta på på rester av en annan Tellin-orgel som finns i Jakobstads museum, för att kunna jämföra, och sen några dagar, och sedan Jeppo kyrkas orgel också en vecka.
Ja, Stefan, det här är ju ett otroligt projekt. Vad är det du knäpplar ihop där?
Det här är en trumpetstämma. Får Andreas förklara lite. Den stämmer man med kryckan. Så tunga, ju längre tunga, desto lägre ton. Och skjuter man ner kryckan, så blir tungan kortare, då stiger tonen. Och den ska stämmas utifrån de andra piporna som ändrar tonhöjd med temperatur. Men det här gör den inte. Och sen är den uppsatsen som förstärker tonen.
Ja, just så.
Och där är trä.
Ja, uppsatsen här är i trä. Det kan vara i metall också, men här är det i trä. Och det är en av de två typer av pipor som finns i en orgel. I en gammal orgel, men även i en modern orgel. Det finns de som jag berättade om lite tidigare här, som fungerar som enligt blockflöjtsprincipen. Alltså ett luftband leds genom en smal springa och träffar på en kant, och där alstras en ton. Det som Stefan precis visade oss här, det är då en rörvägspipa, en lingual. Det är ett metallbläck, tungan, som vibrerar. Mm. Och det är ett ganska klent ljud om man bara tar den. Men i och med den uppsatsen som förstärker och formar klangen, så blir tonen starkare och trevligare. Mm.
Otroligt många, många pipor, och vi ska börja avrunda så småningom härifrån. Men jag tänker, kommer ni att plocka tillbaka alla pipor om du är här en vecka, eller ska de ligga framme?
Nej, de ska inte ligga framme. Vi sätter tillbaka allting på den platsen de kom ifrån. Och orgeln kommer att se ut som den alltid har gjort. Och sedan blir det en hel del datorarbete för min del att utvärdera alla de insamlade data.
Ja, det är riktigt forskningsarbete samtidigt du gör.
Det är ett forskningsarbete i allra högsta grad.
Mm. Ska vi kika lite i din verktygsback också, ja, innan vi... För jag sa här, det knappast några riktigt stora, tunga släggor du hanterar de här piporna med, utan det är ganska fin motoriskt.
Ja, här vid min arbetsbänk så har jag satt upp en liten... lite verktyg och utrustning för att kunna dokumentera. Luppar och bra belysning krävs. För jag tar ju upp alla detaljer, alla små detaljer. Jag mäter väldigt noggrant på de mest avgörande måtten. Det som intresserar oss mest är mensuren. Det är då förhållandet mellan pipkroppens längd och dess diameter.
Mm.
Det är väldigt avgörande. Det är där de olika orgelbyggarskolorna kommer in. Det är direkt, det påverkar direkt klangen. Och vi vill veta vilka proportioner finns det här i labiaområdet. Hur förhåller det sig diametern till uppskärning, eller labiets bredd och höjd. Och den här öppningen, det som vi kallar för mun, vilken höjd har den? Det finns proportioner som vi försöker läsa ut och se på hantverkstekniken. Jag tar många foton så att vi kan ordna in den i sitt sammanhang.
Det är ett lite annorlunda jobb du har, Andreas.
Det är ett annorlunda jobb, ja. Det är inte så många som gör det.
Nej. Men trevligt att ha dig här och god fortsättning med arbete här. Och Stefan, du, jag ser det, glittrar ögonen på dig. Du är lättad att det här projektet är igång.
Jo, men sen, vi startade ju ungefär för 20 år sedan, men det har gått lite trögt egentligen. Men nu när Birgitta Sarelin, som är sekreterare för föreningen, hon är hem från Jeppo, när hon flyttade upp tillbaka och blev pensionerad från sin docentur vid Åbo Akademi, så då tog det fart. Då fick hon tag på oss alla som är lite orgelgalna här uppe. Så nu ska väl någonting ske så småningom.